Ja, det var ju fråga om en, vad man skulle föra den här avloppen. Och vi kom väl att vi måste mot Stockholm och Henriksdalsverket.
Mm.
Och en del undrar väl vad Jesu namn, ska man föra in avloppsvattnet mot Stockholm? Men som jag förut sagt, vi vart väl behandlade. Här skulle det göras en dels ledningsnät, men i stort sett bergtunnlar ända in till Henriksdal. Och då hade vi att göra med Huddinge kommun och Nils Eliasson var ju nämndordförande där. Och så Stockholms stad och Garpe hade han om Storstockholmsroten. När vi förhandlade i första hand med Huddinge för att gå den biten, så skulle ju Huddinge ha för vissa av sina delar. De börjar ju redan vid vår gräns mot Huddinge och de hade ju Skogås och andra som de skulle ha med på det här avsnittet. Och de var vänliga därför att jag vet inte hur många miljoner, men ett par miljoner vi gav tror jag, eller skulle ge för den här tunneldelen. Och de gick med på att vi fick en billig anslutning. Stockholms stad däremot, de skulle ju också ha betalt, inte bara för sina ledningar i, utan de skulle också ha betalt för Henriksdalsverket. Men vi utverkade med Stockholm ett avtal som gjorde oss att vi i 10 år slapp att betala avgift för Henriksdalsverket. Det gör man ju idag nu. Man fick väl, är det själva anläggningskostnaderna för Henriksdalsverket. Att driftkostnader och sånt bör man ju ändå betala genom avgiften. Men på det sättet så kommer man ju att bestämma sig för att vi går mot Stockholm. Och det var ju en jättegrej tyckte man ju på den tiden. Därför att när man sprängde här nu igenom, det var ju som en ort i en gruva. Jag var ju nere och promenerade det där, man kunde ju gå på sidorna. Det var liksom små trottoarer och mitt i det där var det ju rännande avloppet. Man kunde också plocka in, vad heter det, vattnet. Det tog man ju in i taket då. För att vi måste ju ha vatten på Stockholm. Vi hade ju bara vatten med 17 000 människor. Och det visade sig att det räckte inte för att våra vattentäkter klarar inte 17 000. Utan vi måste även ha vatten. Vi fick också vatten från Stockholms stad. Och likadant där låg Stockholms stad och subventionerade vattnet ett lång tid och gav ett långt avtal, jag tror också ett 10-årigt avtal, till en viss summa per kubikmeter. Numera är det ju mer fritt, nu kan man ju förhandla. Men vid det tillfället så tror jag att det var det bästa sättet för oss att lösa det här. Vi kom billigast ifrån det. Och det som jag har förutsagt, man kan ju undra varför man släpar in det mot Stockholm. Man ska föra ut det då i Henriksdalsverket. Men ett tag var det tal om att man skulle gå ända till Nacka och lägga ett nytt verk. Men det har inte kommit. Det är fortfarande Henriksdal. Att vi gick på ett Gudu, det är riktigt. Vi gick in i verket för ett visst antal människor. Jag tror det var 5 000 man skulle få plocka på. Och vi har väl fortfarande kvar en del delar. Det är väl Vänsugårdsområdet och kring sågen kanske, som fortfarande går till Gudö. Gudöverket har väl gett lite bekymmer. Rent sanitärt. För sjöarna har väl blivit viss mål. Långsjön är väl förstörd i stort sett av verket. För att det har väl inte funkat på riktigt sätt. Vad vi fick i och med att gå på Stockholm, det var ju det att våra vad heter det, sjösystem börjar ju återhämta sig. För att hade vi fortsatt och släppt ut i Dreviken där borta i södra änden, då har vi ju sumpat igen hela sjön med den avloppsrening vi hade. Jag kommer ihåg, vi hade ju landshövdingen och andra ute. Det var ju mycket bråk om den där anläggningen. Han luktade ju och det var ju besvärligt. Och det var ju bebyggelse runt i krig. Och jag tror nog att det var rätt klokt att vi gjorde på det sättet. Och det visar, tycker jag, det fina i att kommuner kan samarbeta vid gränserna. Något som när jag började kommunen var otänkbart egentligen. Nu samarbetar vi ju med bostadsförmedlingar och allt möjliga saker. Till slut kommer man kanske också även när det gäller skatten försöka utjämna den. Jag tycker just sånt här är verkligt förnämligt när kommuner kan klara sådana här problem vid gränserna. Och där tyckte jag både Stockholm och Huddinge gjorde det verkligen fint. Och jag vill säga att Alice Elias som betyder nog oerhört mycket i det här sammanhanget. Det är helt personligt.
Mm.
För att hjälpa oss fram med det här. För att, samtidigt så hade han väl lite nytta av att få några miljoner han också. För jag för mig att vi gav ett par miljoner till Huddingen. Men sen var det ju fortsättningen mot Stockholm. Det är ju... Men det är märkligt egentligen när man tänker på Stockholms stads avloppsnät. Som ligger på minus. Och gjorde det möjligt för oss att själv rinna in. Det finns bara en enda pumpstation och det är den som lyfter upp oss från Henriksdalsverket. Så högt ligger vi mot Stockholm.
Mm.
Så vi har inte en pumpstation på hela vägen. Och det är sig själv märkligt. Sen har vi ju pumpstationer förstås i Jordbro och sådana där delar. Men jag tänker nu på handen. Det själv rinner in.
Och huvudavloppsledningen in mot Stockholm.
Ja. In mot Stockholm. Lyfts bara någon meter in i själva verket.
Mm. Men det är ju detta Hanveden ligger trots allt högre än Stockholm.
Mycket högre.
Ja.
Det är ungefär som man ser skrapan nu i vad heter det, kommunhuset.
Ja.
Man ser ju det när man kom på nya motorvägen nu så börjar man se det långt bort i Skogås.
Backen ovanför Skogås, ja.
Just det. Så ser man ju huset sticker ovanpå det. Så vi ligger högt.
Ja. Vi har pratat mycket om utvecklingen här. Och det här är ju oerhört intressanta aspekter du har lagt på det. Och du har haft funderingar kring framtiden också. Man hänger sig ibland åt sådana där i och för sig ofruktbara funderingar på hur det skulle ha blivit om inte detta hade hänt.
Mm.
Och hur det hade blivit om detta hade hänt.
Mm.
Och då kommer jag nu att tänka på den här stora frågan, du vet, som dök upp mitten på 50-talet om flygfält, storflygplats som ett alternativ till det sista alternativet före Arlanda om storflygplats på Jordbro.
Ja, det var en för oss allvarlig fråga. Den skakade oss nog lite grann.
Ja.
Därför att när man kom fram med utredningarna så förstod vi att det var inget Österhaninge kvar. Det var möjligen bondbygden. Men i Handen, om vi skulle ha fått flygfält, så skulle vi ha fått riva en del av den hyresbyggnation som vi har fått upp där. Och det där kom ju, när det diskuterades så trodde vi inte bygga något vidare. Vi visste ju inte hur vi skulle göra det, för att det var just en inflygningsgator som gjorde att det skulle läggas så stort buller.
Och bullermattor framförallt.
Bullermattor.
Ja,
och då skulle man ju schakta ut hela Jordbro där vi nu har industriområde och där vi i Jordbrostaden ligger. Och det skulle man ju schakta ut mot, vad heter det, mossen. För att få ett stort flygfält. Och en del har väl idag sagt att det kanske, jag träffade en för en tid sedan, det kanske har varit fint att vi har fått flygfält.
Ja, det är sådana där funderingar man får ibland. Och undrar,
det kan också tänkas. Men då hade... Det måste skett på det sätt som vi redan då var klara med. Då skulle alltså Vändelsområdena av vissa delar föras i Tyresö kommun. Och så skulle Västerhaninge ha varit kvar då som en kommun där nere och fått de delar som ligger neråt väster, eller vad heter det?
Hemfosa,
ja, omtrakten. Ja, och fått på så sätt. Man skulle ha tagit in flygfältet ändå i Västerhaninge eller i Tyresö. Vändelsen gått till Tyresö, Handen och Västerhaninge och flygfältet till Västerhaninge. Man har tagit bort Österhaninge helt. Därför att det var så pass stora ingrepp så vi hade ju inte kvar någonting att bygga. Vi hade inte kunnat bygga på vad heter det, Brandbergen. Vi hade inte kunnat bygga till Jordbro. Handen har varit spolierat. Ja, buller.
Ja, inte, ja det var rätt omfattande diskussioner om det här bullermattorna. Mm. Men själva den nu centrala Handen var man väl kanske inte så orolig för. Men däremot fortsatta utbyggnaden. Det fanns ju funderingar på att flytta över åt Söderbysidan med utvecklingen.
Det har man kunnat gjort. Och komma närmare Stockholm. Och det är väl många gånger man har lekt, den tanken har lekt. Därför att ju närmare Stockholm ju bättre hade det varit givetvis.
Mm.
Man ser ju på Skogås och där uppåt att där har de inte haft uthyrningsproblem på samma sätt som vi har haft. Som ligger lite längre ut.
Mm.
Men jag tror nog att de här delarna som Söderhagen och det som hade nog fått lax till Huddinge kanske. Men jag undrar ändå, vi har blivit sönderslaktade, men det kanske är feltänkt. Vi kanske kunde ha rift vidare.
Jag minns inte några sådana diskussioner, men väl det här med bullerfrågorna och de alternativa utbyggnadsplanerna. Det är ju fullt klart att Jordbro som bostads- och industriområde hade varit helt...
Ja, du kanske kommer ihåg att vi pratade om att exploatera Kvarningen. Det kom ju aldrig till stånd. Nej. Mycket till grund av att det skulle vara bullermatta. Kvarningen gick inte heller göra någonting, men så här var ju också bullerstör. Man skulle ju ha inflygningen, eller utflygning, vad det var för någonting nu. Så skulle man ju lägga upp stora bullermattor. Och det där, jag kommer ihåg... Olle Pettersson och jag, Artri, var ju nere och lyssnade på det där bullret nere på, vad heter det, Kastrup.
Ja.
Orjo Company höll ju på att utreda det där och bjöd med oss dit. Och vi dumma rackare, vi åkte ju dit. Och vi var där i ett par dagar och det var ju trivsamt att titta på det där. Men när vi kom hem, då var det ett jäkla halle. För då menade de på att vi hade fått liksom mutor. Och det hade vi inte tänkt på riktigt. Och det lärde jag mig i alla fall att redan efter ska man akta sig för att resa på något företags bekostnad.
Vägfrågor är ju vitala frågor vid samhällsutvecklingen. Och där har väl varit en del komplikationer under årens lopp med vägföreningar och sånt.
Ja, det var ju så att... Man hade ju vägföreningar i Handen och i Vändelse. Och här i Vändelse så var det väl viss opposition. Jag var inte med i styrelsen där. Men Stig Hellgren var ordförande och Siv Rönnlöf satt med där. Och Siv Rönnlöf hade ju också lite byggnationer och lite personliga intressen. Sådär. Och det var, kom jag ihåg, opposition mot den här styrelsen. Och jag var ordförande i vägföreningen bara. Och det var ungefär som en fullmäktig ordförande. Jag satt ju inte med i styrelsen. Men vid det här mötet så skällde de ju för mig. Och jag försökte förklara för dem och säga det att ja, men jag är ju inte med i styrelsen. Jag led ju bara det här sammanträdet och jag väljs visserligen på ett år. Men det gick ju inte att få klart för sig. Men det roliga med det där mötet var ju att för det första var hela Folkets hus fullsatt och man stod långt ute i Vänsfolks hus. Långt ute på backen och förde opposition emot styrelsen. Och du kan tänka dig att det var så att de fick inte ansvarsfrihet. Man hade alltså tömt upp så mycket folk där så att de fick inte ansvarsfrihet. Och Gustav Malmström var med också i den här föreningens styrelse. Det var verkligt hetsk situation. Och vi höll på ifrån klockan 8 tror jag till klockan 3 på natten. Och jag lämnar inte ordförandeposten. Idag ska jag inte klara det. Men i alla fall så skulle man så småningom välja styrelse. Men så får Gustav Malmström upp och han var väl inte den som var den allra mest polerade. Utan han sa någonting mycket olämpligt. Och det var ett fullkomlig panik i salen. De började få springa upp emot det och då tänkte jag, nej, nu har jag min chans. Jag slog klubban emot. Och sa bara det att nu kan jag inte leda det här sammanträdet längre. Klockan var väl framåt 2:30 någonting på morgonkröken. Jag kan inte leda det här sammanträdet längre, sa jag. Utan jag utlyser sammanträdet nästa måndag klockan 19. Och jag sonerar sammanträdet. Slå klubban i bordet. För det var full panik. Då ska jag kasta ut det jäkeln, sa jag. Ut med. Och välj ny ordförande. Då sa jag det att det kan ni roa er med. Jag är vald av det här mötet och sitter på länsstyrelsens uppdrag. Till det här sammanträdet är slut och nu är det aktionerat. Och det ni kommer att besluta sen jag har lämnat här lokalen, det kommer jag att överklaga. För det är ogiltigt och ni pallade hit på måndag. Till slut var det väl alldeles lugnt i salen. Och jag gick därifrån. Vi träffades måndag därpå. För att tala om hur vägfriaren jobbar. Då hade jag satt igång partiet. När oppositionen kom var Folkets hus fyllt. Och det var en ohelig allians. Rönne var ju folkpartist och det fanns ju andra partigrenar som satt i den här styrelsen. Och det var lika bråkigt. De var långt ute i parken stod de. Och det var, jag vet inte, bara halvt högtalare stod ut också. Men då hade det svängt. Då valdes styrelsen, då valde man om styrelsen. Med Stig Hellgren och Rönnlöf allihop. Då fick de majoritet för att avväljas. Och det betyder ju bara att när ett år har gått så hade de fått ansvarsfrihet Och så lunkade det där vidare. Men man kom ju underfund med att så här kan man ju inte arbeta. Vägföreningarna var väl rätt bra därför kommunen hade ju inga utgifter för vägväsendet. Det debiterades ju piss och det var ju en liten kommun egentligen som skötte vägväsendet. Och då tog jag upp först att vi måste närma oss det på något sätt. Vi måste sammanslå de här två vägföreningarna. Och handen fick jag med mig. Det var Wistam, andra, Olle Pettersson och några fler som var med där. Och de sa ja, skulle samla. Men vände så här, det tog vi och låt en lantmätare göra en stor tjock utredning och den trycktes och skickades in. Och så kom den lantmätarstackaren dit på det där mötet. Och var de skällde ut den för så. Han var ju inte värd någonting. Utan då så talade de att det kunde de inte godkänna. De uppdrog åt mig att göra en utredning. Och jag satt ju med i styrelsen då på senare tid. Då var jag ordförande i vändelseföreningen. Och jag fick uppdrag att göra en utredning. Och jag skrev tror jag två foliosidor. Om det där ungefärligt. Och jag kom fram till att det skulle kosta 1 krona till 1,50 utdebitering per andel i framtiden. Ja, vid det sammanhanget tog man min utredning. Jag hade slängt hans stora fina utredning som han hade gjort. Och tog min. Och så bestämde vi oss för att få Österhaninge vägfri. Och jäklade mig, höll det inte det där med utdebitering. Därför att vi hade 2 kronor förut. Förstås. Den kunde vi sänka därför att vi samordnar ju verksamheten med 2 föreningar. Med maskiner och folk och allting sådär. Och vi fick ner kostnaderna och vi höll oss länge på 1 krona. Men sen så till slut sa vi nej, nu ska vi kommunalisera det här. Och så gjordes det en utredning. Och så beslöt fullmäktige att kommunalisera det. Därför vi kunde till slut inte styra det här. Jag vet att man var ju på jakt efter mig, det var i Svanström bland annat, och flera som var på jakt efter att ha bort mig, för jag satt ordförande. Och det gjorde jag på kommunens röster. Och en gång skulle man kasta bort mig också på sånt här möte. Och det bara betydde det att ju mer de samlade in i fullmakten, ju mer ökade mitt. Och Öjelin var med också, han hade ju stiftelsens. Och jag hade kommunens, så jag hade jag vet inte hur många tusentals, jag hade visst 10 eller 15 000 röster. Och det var en viss grad man fick använda de där rösterna. Va? När de hade samlat ihop och fick många, många sådana här, så ökade bara mitt röstetal. Det ökade. Och det tyckte de var dålig demokrati, de må jag hålla med om. Ett möte då skulle de ju välja om och skulle ha väg mig. Då. Jag skulle inte vara med längre. Ja, jag la ju min röst. Jag röstade på mig själv. Det är naturligt. Och alla de andra gick med sina fullmakter rösta. Och sen när vi ordförande läste upp det där, ja då var det ju klart. Jag satt kvar. Och då var det stängt upp bara Öjelin och jag. Det var ju 40-gradiga skalan. Ja. Men vi sa oss det att vi kan inte ha det så här. För man kan inte driva vägväsen så. Och då så kommunicerar vi det. Och nu har man också kommunicerat i Västerlänningen, men kanske då. Det tog man ju för några år sedan. Och jag tror att det är det viktiga att kommunen har det här. Man kan inte hålla på. Och man får det heller inte när det är stadsplanelagda områden. Och det var väl en av anledningarna att vi tog det här. Därför att vi fick så många stadsplanelagda områden. Men det var bara lite skämt kring det här om stormiga möten. Va? Men det var väl lika så med stämmorna när man hade kommunalstämma och allting. Och på ett sätt är det ju minnen som man har kvar som är väldigt roliga.
Du har ju haft andra arbetsuppgifter också utanför kommunen. Du var landstingsman i många år och du hade väl uppgifter inom partiapparaten. Ska vi kanske vidröra det lite grann?
Ja, det kan vi kanske göra korthet. Nu brukar jag aldrig vara kort, men jag ska försöka. Ja, i partiet så hade jag ju bara inte ärvda kommunen, utan när jag slutade där som ordförande så kom jag in mot kretsverksamheten. Man hade ju kretsar och kretsen omfattade Södertörn. Och jag var ordförande i många herrans år i Södertörnskretsen. Och det gjorde att jag fördes in och tillhörde distriktsstyrelsen, alltså den stora distriktsstyrelsen. Men så småningom så kom jag att bli suppleant och jag kom så långt i alla fall. Så jag var första suppleant i partidistriktets styrelse. Och det tyckte man väl ändå var relativt bra därför att man fick vara med på alla sammanträden. Första suppleangen kallades alltid till partidistriktets sammanträde. Så jag deltog väl under kanske en 6-7 år i partidistriktets styrelse tills jag avgick och lyckades få in Allan Larsson som nu har varit han sitter väl i Metall nu skulle jag tro, men han har ju varit vad kallas det för?
Statssekreterare
tidigare, han kom in efter mig. Så det hade jag väl, och jag vill säga det här med kretsjobbet, det var väldigt inte roligt. Därför att man hade ju Nynäshamns, Arboga kommun, Ösmo, Sorunda och allt vad det hette. Och de här kontakterna, det vidgade vi ju onekligen lite grann när man fick kontakt med även andra kommuner, och det var rätt skojigt. När det gäller landstinget så kom jag ju med rätt tidigt. Jag kom in 1947 första gången i landstinget. Och det då var det du har pratat om högtidligt. Men där var det högtidligt. I utskotten då hälsade de ju välkomna, och där tackade ordföranden och vice ordförande varandra för gott arbete, och det var ju verkligen högtidligt på den tiden. Det har ju förändrat sig nu så. Men jag tillhörde väl från 47 fram till 71-72 så tillhörde jag landstinget, och jag har kanske inte gjort så märkliga saker, men vad jag för kommunens del tror jag mig har kunnat påverka, det var sjukhuset i Handen och den centrala verkstadsskolan som nu är kommunal verkstadsskola har jag väl kunnat få hit till kommunen. Men däremot så var jag väldigt intresserad av sjukvård och kom att ägna mycket tid, jag har tagit i många herrans år i långtidsvårdens styrelse, men så småningom kom jag också in i förvaltningsutskottet och satt väl ungefär i 5 år i förvaltningsutskottet. Och under den tiden, då fick man ju en förfärlig massa tunga uppdrag. Och här sa jag förut att man inte ska ta på sig för mycket. Men då hade jag väldigt mycket. Jag var upphandlingsnämnden och det var ju alltså sektioner inom förvaltningsutskottet. Och man satt ju med i Flemingsbergsstyrelsen för att bygga hyreshusen i anslutning till sjukhuset. Man deltog i sjukhusplanering och förhandlingar med Huddinge och jag vet vad man sysslar med. Och det var ett förfärligt rännande det där. Men på ett sätt så tror jag att det har sin betydelse att när man är i utvecklingskommun som är, jag satt ju med i regionplanenämnden också. Det visste jag bara som suppleant. Men jag tror att det hade en viss betydelse för Haninge kommun. Och vi ser än idag så försöker alltså kommungubbarna att få uppgifter interkommunalt. Så man blir lite kändare, och jag tror att jag kände igen honom och visste man vad var för en, och visste de upp i departement överallt. Jag var gjort med Sträng ibland och andra gubbar och trätte. Och jag tror att det gjorde man väl lite nytta, men i övrigt så kanske jag inte trivdes på samma sätt i det nya landstinget. Jag gick ju för jag inte mådde riktigt bra va, egentligen, så jag avgick jag. Men jag tyckte det gamla landstinget med sitt sätt att arbeta, man fick ägna sig en hel vecka åt de här frågorna, utskottsarbeten och liknande. Det gjorde att den som tillhörde egentligen fotfolket i landstinget, man mer insatt i frågorna än vad man är idag. Nu är det ju som ett kommunalfullmäktige eller kommunfullmäktige som sammanträder, och den som inte har så mycket uppdrag, han blir ju lite isolerad, mer isolerad än man var på den tiden. Men det var rätt intressant, de här jobben inom landstinget. Och jag har lagt ner rätt mycket jobb på det, det har man väl onekligen gjort. Och vad nytta det kan ha blivit med sig, det är väl det vi har kunnat släpa till Haninge kommun. Jag brukar skämta och säga det att när Nisse Eliasson var FU-ordförande så kom det ju en massa saker till Huddinge. Och när Fransson i Norrtälje, då fick Norrtälje en massa, och komma med FU så fick man lite grann i alla fall med oss leven. Så att vi fick lite grann. Det har ju kommit hit kanske i alla fall. Men jag tror att man hade möjlighet att påverka. Ja, det är väl i stort sett. Jag vet inte om det är mycket mer att säga om det.
Ja, vårt samtal här har ju omspänt en mycket lång tid. Och vi har tagit upp väldigt många frågor om den här kommunens, främst Österhandlingens, utveckling. Du kanske har några allmänna reflektioner här om den här långa tiden, och kanske något ord på vägen till kommande kommunalmän.
Ja, om man ska råda människor till som nu håller på att jobba, det vet jag inte. Men när du kom och ville ha de här samtalen, då har jag liksom suttit och funderat över vad är det egentligen man har uträttat för någonting. Jag tycker det är inte så märkvärdigt i sig själv. Man är väl en människa som från början som har haft en idé, va? Vill att genomföra den, vill att påverka där man vill ha på med. Och när man då tänker när man var ung och trodde man skulle revolutionera samhället, så kommer man väl underfund med när man sitter och funderar. Det är så vardagsnära ting egentligen. Praktiska saker som man blir när man blir kommunalråd eller blir kommunstyrelseordförande, som man får ägna sig åt. Och det blir en räcka av slit och jobb och både nätter och dagar. Men bakom alltihop det här så finns det en idé som man har försökt föra fram. Och det är väl det här om att kommunen ska förfoga över mark och så vidare. Kommunen ska kunna ha ett annat inflytande än vad de hade från början när man började här. Va, då hade vi ju inte kommunen någon större makt. Men kommunens makt har ju ökat under hand. Om man skulle säga någonting om framtiden, så kan jag väl säga det att visst är det väl bra med alla dessa kommunalråd, men man har ibland funderat och man har sagt att man har varit maktfullkomlig och sådär, men ibland tycker jag det går till överdrift, det blir så mycket av det hela, va? Och frågan är hur mycket når man de enskilda människorna, vad jag upplevde som intressant. Det var väl det att jag, när jag började här, kände människorna. Jag kunde känna med dem. De kunde komma till mig med sina problem och sådär. Idag är det ju som stora departement i kommunen. Och jag tycker ibland synd om de nuvarande kommunalråden som kanske inte alltid kan träffa dem. För jag vet inte hur mycket de är ute på möten och sådär. Jag vet ju att de har en förfärlig arbetsbörda. Sammanträden var och varannan kväll. Men det hade vi ju på vår tid också. Därför att det är ju partiapparat. Man måste ju ut och träffa väljare. Massa saker som måste ordnas. Men ändå så kanske det är det här med kommunsammanläggningar och allt det här när man sitter och funderar på det. Så vet man inte. Det har väl fört vissa goda saker med sig. Man kan genomföra vissa saker på ett bättre sätt. Mer ekonomiskt och så vidare. Men jag tror också man har förlorat mycket av den här kontakten med den enskilda människan, som ändå tycker jag är det väsentliga. När vi satt här förut och pratade om det, så är det ju så att varje människa har ju sin historia. Varje människa är intressant. Och det där att man ska bli isolerad ifrån kanske det kommunala livet, och det ska bli någon elit som sitter och sköter det. Det tycker jag kanske är den risk som vi har i de stora kommunerna.